Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av Esther Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till SDKR. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi, men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på SDKR.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte, så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på SDKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com. Klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Vi har alltid underbara gäster. Jag säger alla avsnitt säger så här. Idag har vi en underbar gäst. Men idag har vi verkligen en underbar gäst. Ja. Vi har Katarina Wennstam på plats.
Framförallt en av familjen. Jag lovade dig inte säga det här. Nej. Men du är en av familjen Graflunds största idoler.
Ja. Idag så ska vi prata om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och vi kommer att gå in lite djupare på vad är normaliseringsprocessen och hur skiljer sig liksom mäns våld mot kvinnor mot liksom, man säger, annan typ av våld. Mm. Och kommer också gå tillbaka lite. Förra veckan släppte vi ju poddavsnittet med Anna Muller som är överläkare på mottagningen för våldtagna och hennes forskning. Och vi kommer kanske komma tillbaka lite så här, och återkomma till det. Men det är dagens agenda. Men nu börjar vi introducera dagens gäst. Så Katarina Wennstam, när man googlar dig så det kommer ju upp så otroligt mycket grejer. Men så här har jag skrivit ihop. I bakgrunden kriminalreporter och arbetade många år på SVT. Nu är du en framgångsrik författare med så många olika spänningsromaner i ditt bibliotek. Du debuterade med Flickan och skulden 2002, då det är en bok som belyser samhällets syn på våldtäktsoffer. Och därefter kom En riktig våldtäktsman som kom 2004. Och sen är du en flitig föreläsare och debattör. Och du syns i många olika sammanhang som rör just mäns våld mot kvinnor. Och du har haft din egen poddserie som heter Wennstams vrede. Vad ska vi lägga till?
Ja, men det är nog.
Kan vi inte lägga till hur du har kommit in på det här?
Ja.
Ja, alltså jag kom ju in på de här frågorna via journalistiken. Att jag då, som du sa, började på Sveriges Television. Jag började ganska tidigt när jag var vikarie på ABC, som man säger, regionala nyheter i Stockholm. Så blev jag ganska tidigt intresserad av att jobba med rättsfrågor, kriminaljournalistiken. Helt enkelt för att det var bara grabbar. Det var, eller rättare sagt gubbar ska jag nog säga. Det var inga andra kvinnor som jobbade med det, åtminstone på SVT på den tiden när jag började. Utan det var liksom grabbarnas arena med pang-pang och tillslag och narkotikasmuggling och gängkrig och sådär. Och
fokuset var helt annorlunda.
Ja, fokuset var helt annorlunda. Och så dök det upp ett antal rättegångar som handlade om hedersvåld, som handlade om mäns våld mot kvinnor, våldtäktsrättegångar, mord på kvinnor i nära relationer som... Men om jag ska vara helt ärlig så var det verkligen så att de här manliga kollegorna jag hade då, den här gamla skolan, de var helt ointresserade av de här frågorna. Det var så här, jag minns mycket väl en person som till och med sa det där kärringtjafset. Och det gjorde nog att jag har alltid varit så här att om någon säger typ något sånt, då blir jag så jävla arg. Så att då ger jag mig på det bara därför. Då såg jag till att den här rättegången ska minsann hamna i topp i sändning och det här ska vi bevaka och så. Och sen tror jag att eftersom jag själv är kvinna och liksom när jag började på SVT så låg inte mina liksom tonårsår så långt tillbaka i tiden. Jag var väl 23-24 när jag började där och kunde så mycket känna igen mig i de här rättegångarna. När jag gick på rättegångar där tjejer hade blivit våldtagna på fester, efterfester, på vägen hem. Ofta utav killar hon på ett eller annat sätt kände, ofta när hon var kraftigt berusad och de utnyttjade det. Så kunde jag verkligen känna så här, det där hade liksom kunnat vara jag för något år sedan eller förra helgen eller vad som helst. Att man kände så här, det här är verkligen en typ
det är
av... Ja, det ligger nära. Och jag tror verkligen också att, om inte minst efter MeToo, så tror jag alla vi kvinnor vet, antingen så har vi själva varit utsatta eller också så har vi vänner som har varit utsatta, för så utbrett är ju våldet. Så att det gjorde att det blev väldigt också personligt för mig, samtidigt som det var en journalistisk bevakning. Men jag var konstant arg. Alltså jag var verkligen så här svår att ha i möblerade rum ett tag. Jag hade någon väninna som någon gång sa så här, om du kommer på festen på fredag så där, kan du typ inte prata våldtäkt, för det blir så dålig stämning. Så att det ledde till att jag sen så småningom skrev min första bok, Flickan och skulden, som då i september i år, så är det 20 år sedan den boken kom, vilket ju känns helt bisarrt faktiskt.
Vi ska prata om den, för den var ju så viktig när den kom.
Ja, och den har varit viktig för mig också och för många av dem som har läst den och sådär. Men så att där tror jag att det är det långa svaret på hur jag hamnade in i det. Att det var liksom inte som att jag sökte frågan, utan det var kanske frågan som liksom bara stod liksom mitt framför mig. När jag var på de här rättegångarna så blev det så uppenbart för mig hur jävla skevt systemet var, att tjejer hade blivit utsatta för sexuella övergrepp, men det var de som fick skulden. Det var de som många gånger hade slutat gå till skolan, som kanske hade bytt skola för att komma undan från ryktena, som hade flyttat till andra ställen, i vissa fall försökt ta livet av sig. Det var liksom fruktansvärda effekter på deras liv. Och många gånger när jag bevakade rättegångarna så dök killarna upp tillsammans med liksom stora kompisgäng som var där och slöt upp kring de nya flickvänner eller liksom sådär. Att de var inte liksom pariga. Jag menar, om man bevakar en rättegång som handlar om en överfallsvåldtäktsman, då är det inte polare som dyker upp. Det är ingen vill känna en överfallsvåldtäktsman. Men den här typen av gärningsmän, där det var just så här, våldtäkt på fester, där de kunde säga att hon ville ju egentligen, och nu bara försöker hon sätta dit oss. Det var ju liksom ofta det de sa. Så var det verkligen så att killarna slöt man upp kring. Och den här orättvisan, den bara liksom slog mig i ansiktet då, för 22 år sedan, när jag liksom bevakade mina första våldtäkter och fram tills att jag fortfarande ser det här, även om, och det kommer vi säkert också prata om idag, att väldigt mycket har blivit bättre under de här två decennierna.
Men du debuterade ju med Flickan och skulden 2002. Kan inte du berätta vad den handlar om?
Ja, men den handlar just om det jag såg på de här rättegångarna. Hur, trots att tjejerna var brottsoffer, så var det de som många gånger fick liksom stå med skulden. Som fick stå med hundhuvudet för det som hade hänt. Att det var på något sätt som att man hela tiden utgick från vad har hon gjort som har gjort att hon har blivit våldtagen. Mm. Och bara i den meningen så är det ju någonting väldigt viktigt som saknas. Nämligen att det liksom är ett fullständigt inaktivt sätt att prata om våldtäkt. För man pratar överhuvudtaget inte om förövare. Mm. När man säger där hon blev våldtagen eller hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Så är det så här, då är det som att det är inte liksom ett blixtnedslag. Utan det är ju en person eller flera personer som har tagit ett aktivt val att utsätta henne för ett brott. Men hela den här vokabulären som också mycket använder kring våldtäkt. Att hon har blivit våldtagen. Då tappar vi helt bort att det faktiskt finns gärningsmän. Och att det är deras beteende som vi borde syna. Och det var liksom det jag fick syn på under de här rättegångarna. Att det handlade så mycket om hennes beteende före övergreppet eller under övergreppet och även efter övergreppet. Det var ju liksom en fullständigt bizarr uppdelning. Eller liksom så här, i hur hon, ett våldtäktsoffer ska på något sätt då i liksom allmänhetens sätt att se på de här brotten bete sig liksom helt perfekt. Hon ska bete sig på ett visst sätt. Innan våldtäkten, hon ska vara en viss typ av tjej. Yeah. Och sen så handlar det mycket om hur hon har betett sig under våldtäkten. Detta med frozen fright eller bilden av att man ska kämpa och slåss eller sådär som inte alls överensstämmer med verkligheten. Och sen också en bild av hur en tjej ska bete sig efter våldtäkten. Mm. Där det också finns massa liksom färdiga myter och föreställningar.
Hon sa inte
till direkt. Någon har sett henne skratta i skolan.
Ja. Ja, alltså, eller så här, hon kanske till och med var kvar på festen efteråt.
Ja, hon var kvar eller hon gjorde inte slut på en gång. Och jag tror att det också bottnar i många gånger som jag kan se även med mig själv. Ibland när jag har använt uttryck som att den här våldtäkten förstörde hennes liv. Mm. Vilket det absolut är så att våldtäkter gör ibland. Mm. Men det finns också någonting liksom farligt i den typen av formuleringar. För att vi skapar en bild utav att alla våldtäktsoffer efter en våldtäkt för all framtid. Jag ska vara förstörd, jag ska ligga under en filt och liksom inte vilja träffa någon. Inte vilja liksom... Men jag har ju träffat tjejer som har blivit våldtagna som ganska direkt efteråt har haft sex. Yeah. Just för att påminna sig själva om att det som skedde, det var våldtäkt. Det var inte ett samlag. Nej, nej. Det finns ju något sjukt i att vårt samhälle hela tiden kallar det för tilltvingade samlag. Och det är liksom en anomali. Mm. Antingen så är det ett samlag eller också är det tilltvingat. Det kan inte vara båda och. Och genom att liksom återta sin sexualitet så markerar man för sig själv att det här, det ena var sex, det här är sex men det var en våldtäkt. Mm. Och sen finns det andra som under många, många år framöver kommer ha svårt att ha, liksom genomföra frivilliga sexuella handlingar just på grund av vad de har upplevt. Mm. Och det finns en sån bredd där i att man måste förstå att det här är inte liksom att våldtäktsoffer reagerar på ett sätt.
Och jag tänker generellt sett att människor reagerar väldigt olika på väldigt mycket olika situationer. Och att det är ju irrelevant för vad som har skett i sig,
ja, men jag brukar ofta ta... För jag, just eftersom jag jobbade som kriminalreporter så har ju jag inte bara jobbat med sexualbrott. Jag har ju jobbat med väldigt många typer av brott. Till exempel grova väpnade rån, bankrån som var så vanligt för 10-15 år sedan. Och om du tänker ett typiskt bankrån där det kommer in liksom beväpnade vakter, eller förlåt, beväpnade rånare in på en bank och människor befinner sig där inne. Och från en sekund till en annan så befinner de sig i livsfara. De kanske får vapen riktade mot sig. Och lika många människor som det är inne i det bankkontoret, lika många reaktioner kommer man få på det traumat det är som man upplever. Allt från att någon kanske börjar fnittra eller tycker det ser helt hysteriskt ut, det påminner om en film. Någon kanske försöker liksom spela hjälte, någon blir helt paralyserad och bara sitter och gömmer sig bakom ett bord. Någon reagerar knappt alls men får en krisreaktion flera veckor senare. Någon går vidare ganska bra efteråt, någon kanske blir sjukskriven i flera år. Och där har jag ju liksom märkt under den typen utav rättegångar har jag aldrig varit att man ifrågasätter en bankkassörska för att hon liksom började skratta när rånarna kommer in. Jag tyckte det var kul att de rånade det. Eller ville du ju bort pengarna? Alltså att det finns, där har vi en sån helt annan förståelse för att i traumasituationer så reagerar vi människor olika. Mm. Och också, vi kan inte heller innan veta vilken typ av person vi kommer vara förrän vi är där.
Men i de här situationerna då, där kvinnor har, i alla fall historiskt sett, men kanske också fortfarande är så, jag vet inte om du får prata om det, men där man ser på kvinnor på ett annat sätt, där man tycker att det är relevant. relevant. Hur var hon innan? Vad hade hon på sig? Hur betedde hon sig efteråt? Varför är det så just i de här situationerna?
Jag tror att det är det att det sitter en väldigt, väldigt djupt rotad bild i hela liksom samhällskroppen på hur en våldtäktsman ser ut, hur en våldtäkt går till och hur ett våldtäktsoffer beter sig. Mm. Och dels är det att oftast så har vi sett på film väldigt våldsamma våldtäkter. Det är mycket slag, hon slåss, hon skriker, hon blir fasthållen.
Ute i en park någonstans.
Ja, hon blir överfallen av en man som hon inte känner. Vi ser väldigt sällan på film våldtäkter som bara är en tjej som ligger helt paralyserad. Mm. Och vi har också en väldigt stark föreställning om vilken typ av gärningsman det ska vara. Han ska vara äcklig, han ska vara ful, han ska hoppa fram ur en buske. Det ska inte vara liksom den populäraste, snyggaste killen på skolan. Mm. Det ska inte vara hennes äkta man. Mm. Utan det ska vara någon som det liksom är lätt att göra en bov utav. Yeah. Och sen så finns det också liksom föreställningar om vem hon är och hur hon ska bete sig. Hon ska, om jag vet inte hur många gånger, om jag backar tillbaka liksom till början när jag jobbade med de här frågorna, där jag verkligen har liksom bevittnat hur försvarsadvokater under rättegången har ställt frågor till kvinnor så här, men varför skrek du inte? Och hon kanske svarar så här, jag vet inte. Jag försökte skrika men det kom inte ut någonting.
Eller... Men är inte det så irrelevant fråga också?
Ja, men, för att det är ju det att där blir det så tydligt då att man har den här bilden utav, om det nu är så hemskt för dig, varför skrek du inte? Och jag har ju sett under många, många år snarare då att kvinnor har berättat för mig, och jag har hört under rättegångar hur de beskriver en nästan utomkroppslig upplevelse utav hur de liksom nästan lämnar kroppen. Mm. Det liksom blir bara ett ting som ligger där som han eller de ger sig på. Mm. Att de ger upp eller att de vill ingenting hellre än att göra motstånd, men kroppen funkar inte. Mm.
Och, det pratade du lite
om. Ja, men då är det som jag tänkte, eftersom jag har haft Anna Möller här, för hon är ju hon och hennes forskning när det gäller frozen fright har ju betytt så otroligt mycket när det gäller hur vi ser på de här frågorna idag. Mm. Och jag pratade om det i mitt sommarprat för, vad blir det? 4 år sedan, sommaren 2018, så sommarpratade jag, och också utifrån mina upplevelser när det gäller rättegångar, att jag så många gånger också har sett hur killarna får också förståelse för när de under rättegångarna säger, ja men jag trodde att hon ville för hon bara låg där. Mm. Och det för mig är fullständigt absurt att vi liksom en bit in på 2000-talet fortfarande har en föreställning om att en kvinna som bara ligger där, att hon skulle liksom vara sexuellt tillgänglig. Mm. Och det var i det sammanhanget som jag sa orden, en kvinna som vill ligger inte still.
Alltså jag förstår att det har också mycket med så här att utbilda, alltså upplysa killar om hur liksom ett normalt, eller hur ett beteende ska gå till. Liksom så här. Men tror du att de genuint köper det själva?
Ja, men dels så ska man kanske titta på vad det är de liksom lär sig i form utav att vi också har en väldigt stark bild fortfarande i samhället utav att en sexuellt aktiv tjej, en tjej som tar för sig sexuellt, en tjej som visar att hon är sexuellt upphetsad, det, framförallt när man är ung, så är det ganska lätt att få en stämpel. Mm. Att man är liksom, man är kåt, man är för mycket, man är på, och som tjej kan det vara det kan vara väldigt, väldigt liksom stigmatiserande, trots att man är så här. Men vad är bättre än en tjej som vet vad hon vill sexuellt och tar för sig? Och jag skulle säga kanske att de flesta mogna män föredrar nog en kvinna som liksom vet vad man vill sexuellt, för att det blir roligare för båda helt enkelt. Och sen har vi ju liksom gamla föreställningar om att sex är någonting som liksom, om man backar tillbaka till någon slags 1950-talet, sex ska kvinnor, man ska uthärda, man ska ligga och titta upp i taket och tänka på fosterlandet ungefär. Att liksom är, och att det också är liksom lite fult att ta för sig för mycket, att vara den kåta, att vara den aktiva och sådär. Mm. Och att alla de här sakerna tillsammans är ju liksom någonting som kokar ner till att killar också har då uppfattningen. Och jag tror också att det är så här att, eftersom jag också har sett det så många gånger i rättssalen, att de får faktiskt på något sätt medhåll eller en viss förståelse för det. Mm. Det har ju ganska många gånger ändå passerat mitt huvud när jag har hört till exempel försvarsadvokater ställa den typen av frågor, eller när man har läst domslut eller sådär, så tänker man bara så här, men gud, alltså vilken typ av sex har ni haft i ert liv? Mm. Att ni kan tycka, ja men eftersom hon bara låg där, så var det okej.
Okay. Jag tänker ju att någon slags moralisk kompass ändå ska kicka in. Man ska förstå att det här är inte den här personen, att man känner att den här personen, det här är inte bra, liksom, tänker jag mig. Men det är...
Ja. Nej, men just eftersom vi har till exempel haft de senaste åren också den här diskussionen kring samtyckeslagstiftningen och att det faktiskt är så att allt som man inte har sagt aktivt ja till betyder ett nej. Mm. Att ett nej är ett nej och finns det inte ett ja.
Så självklart nu när
den
finns.
Ja, och där jag tror också så här att en av de viktigaste sakerna vi kan göra, både kanske hemma vid våra köksbord med våra tonåringar eller samtal som förs i skolorna, det är att också bredda samtalet om samtycke till att det handlar inte bara om sex, utan samtycke är ju, jag brukar backa det tillbaka ända till alla de gånger, jag minns när mina barn var riktigt små och alla gånger som så här äldre släktingar skulle hålla på och våldskrama dem. Ja. Jo, kom! Ge mormor en kram, ge farmor en kram. Ja. Nej, men jag vill inte. Och så många gånger så står vi föräldrar där och bara, jo, men ge en kram, de vill ju så här. Ja. Och om vi hela tiden håller på och rubbar deras liksom, cirklar för vad som är okej. Okay, att man tvingar barn att göra saker utan att de har liksom ett samtycke. Mm. Eller gett sitt samtycke. Då tror jag också att vi liksom är... Då är vi ute och suddar kring de här gränserna. Mm. Så att de liksom blir svårare. Mm. Och, eller alla gånger som killar faktiskt begår olika typer av liksom, våldshandlingar mot tjejer. Till exempel... puttar dem, slår dem, drar dem i håret och tjejer får höra, ja men det är för att han är kär i dig, förstår du? Det är, för, liksom, det är för att han inte riktigt kan sätta ord på hur han känner. Hur ska han förstå att det han gör är fel om inte vuxenvärlden där och säger så här, det där är inte okej. Det spelar ingen roll om du egentligen vill prata med henne. Du drar inte henne i håret, du puttar inte ner henne i en vattenpöl. Du håller inte på det där sättet. Nej. Men eftersom vi hela tiden är där och liksom ska försöka skriva om olika typer utav övergrepp eller våldshandlingar till så här, uttryck för kärlek eller uttryck för att man liksom inte riktigt vet. Så att jag tror att liksom den här samtyckesdiskussionen, den kan man aldrig börja med för tidigt. Nej. Den är jätteviktig och även fundera på liksom sig själv. Jag tyckte att hela pandemin blev en sån intressant diskussion i det, för att jag är inte särskilt förtjust i att bara krama människor som jag inte har träffat. Och i pandemin så blev det så här, ja men hej, så man la liksom handen på bröstet och så hälsade. Och även nu efter pandemin så har det varit lite grann så här, hur är det, kramas du eller nej? Och så kan jag bara låtsas att jag har lite basilskräck när det mer är att jag liksom vill värna min personliga sfär. Men det är som en lektion i samtycke. Vill du kramas eller inte? Nej, jag vill inte kramas. Bra, tack. Okej, och så kramas man inte.
Nej.
Och liksom så här, hur svårt ska det vara egentligen? Ja. Liksom?
Den här boken som du skrev först 2002, Flickan och skulden, det är 20 år sedan. Vad har hänt sedan dess?
Väldigt mycket har hänt sedan dess. Sexualbrottslagen har uppdaterats 3 gånger under de här åren. Vi har till exempel slutat att kalla det för sexuellt utnyttjande när en tjej är så full så att hon inte kan freda sig. Förut kallades det att om man var försatt i vanmakt av egen förskyllan, hette det fram till 2005. Mm. Då var det inte våldtäkt, utan då var det sexuellt utnyttjande. Det kallas idag för våldtäkt.
Jag tycker det är otroligt hur, som du sa innan, hur fokus läggs på kvinnans handling och roll i det här. Och inte på att det faktiskt finns en förövare i det här som utnyttjar en situation.
Nej, och jag tror att när man tänker sig, kanske om 20 år kanske vi sitter och diskuterar så här, men hur kunde det vara att man inte tyckte att det var våldtäkt om man utnyttjar någon som är så full så att han eller hon inte kan freda sig. Att man, det är ju nästan ännu mer. Man har ju liksom ingen möjlighet att göra freda sig överhuvudtaget. Man är så otroligt utsatt. Men så lagstiftningen har ju ofta haft just det här perspektivet. Vad har hon gjort för att försätta sig i den här situationen? Av
så
egen förskyllan.
Men har vi kommit någonstans där du börjar ändå känna att det finns en viss logik även enligt din...
Ja, alltså jag tycker verkligen, till exempel där vi pratar om med gästen som ni hade förra veckan, Anna Möller, som jag beundrar jättemycket och har haft mycket kontakt med genom åren. Den forskningen som hon är ansvarig för och som kom från akutmottagningen för våldtagna, som visar att det är den absolut vanligaste reaktionen att bli utsatt för ett sexuellt trauma, det är att reagera med passivitet eller frozen fright. Det kan jag se idag, några år, för det är 5 år sedan ungefär den forskningen kom. Det är evidensbaserad forskning som visar någonting. Alla vi som har jobbat med de här frågorna har vetat det många, många, många år. Men nu finns det liksom fakta. Det har verkligen fått genomslag i rättsapparaten. Idag är det inte alls lika mycket ifrågasättande utav hennes beteende. Mm. Det är som att, och jag tror också att MeToo har haft en väldigt, väldigt stor påverkan i form av att vi har fått en liksom större förståelse för det här liksom spektrat utav reaktioner som kan vara hos en person som utsätts för ett brott eller för ett övergrepp. Att man kan reagera på till synes det som brukar kallas för liksom inadekvata sätt. Att någon blir hotad till livet och börjar skratta, det känns ju jättekonstigt. Ja, men vi människor reagerar ofta jättekonstigt. Jag vet om, så här, om mitt barn nästan går ut i gatan, så kan jag ställa mig liksom skrika på barnet som att liksom de har gjort något jättefel. För att man blir så rädd. Och jag skulle säga att där har det verkligen, under de här 2 decennierna och lite mer som jag har jobbat med de här frågorna, så har det verkligen skett jättestor förändring. Mm. Det är inte samma oförståelse idag inför att människor, men lite kanske mer då förståelse för att likväl som en bankkassörska som blir utsatt för hot till livet kan bete sig till synes konstigt, så kan även en tjej som blir utsatt för en våldtäkt också bete sig på ett sätt som den som hör det kanske först tänker så här, men så kanske inte jag skulle göra. Nej, men vad vet du?
Nej, precis.
Så det är en av många saker som har skett. Och sen också det här med lagstiftningen som jag var inne på, har det också skett jättemycket. Och sen så skulle jag också säga att jag kan ju själv se så att ha fått vara med under de här 20 åren och fått se hur debatten har skiftat fokus. Mm. Tillbaka till det jag sa i början av de här krimreportrarna tyckte det var liksom kärringtjafs med våld mot kvinnor, till att det faktiskt är en politisk fråga idag. Mm. Det är någonting som alla politiska partier är engagerade i. Det är någonting som är en del av samhällsdebatten. Fortfarande tycker jag alldeles för lite uppmärksamhet när kvinnor blir mördade i relationer som liksom, det blir någon slags normalisering, att det liksom blir notiser som bara passerar förbi. Men ibland så blir det stort uppslag. Och vi har en debatt kring sexuellt våld och kring våld i nära relationer idag på ett sätt som vi inte hade när jag började med de här frågorna. Det är jättestor skillnad.
Du, jag tänker att vi ska prata lite om det. Hur skiljer sig det här som jag sa, också när vi pratade om i början här i podden, att vi ska prata om lite, hur skiljer sig mäns våld mot kvinnor mot vanligt, eller annat typ av våld? Men för att prata om det så tänker vi att vi måste prata om normaliseringsprocessen.
Ja, normaliseringsprocessen, något förenklat, är ju helt enkelt så att det beskriver hur våldet växer fram i en relation. Normaliseringsprocessen är ju någonting man ofta använder för att beskriva när det är någonting som har pågått under lång tid. Det appliceras inte på liksom en kvinna som blir överfallen av en för henne okänd man. Utan när en kvinna, eller för den delen en man, lever ihop med sin förövare. Ytterst få förövare slår ju på första dejten. Utan det är ju liksom hela det här spektrat från det här översvallande, otroligt kärleksfulla till en början som går till en charmig svartsjuka som sen börjar mer och mer tippa över till en svartsjuka som kanske framförallt människor utanför ser är problematisk. Man börjar beskära hennes rörelsefrihet eller börjar ha åsikter om man ska ha på sig för kläder eller vem hon umgås med, till att också kränka liksom med kommentarer, liksom påhopp, verbala påhopp. Det är en psykisk misshandel som också gör att den utsatta många gånger känner att när väl det första slaget kommer så kan det till och med vara så att hon tycker att hon förtjänar det. Ja. Mm. För att han har ju fått henne att tycka att hon är fan inte värd någonting.
Nej, nej. Hur ofta är det tvärtom?
Att kvinnor,
i vårt samhälle? Alltså
att kvinnor slår män?
Nej, ja, att det blir en tvärtom relation.
Om man säger
för
så
att
här,
min följdfråga på det är, varför är det så här? Alltså varför är det...
Ja, det är för att vi lever i ett liksom i ett patriarkat förstås. Alltså så, män har ett övertag i samhället. Det är min mening. Eller det är inte bara, jag menar inte att påståendet om ett patriarkat är kanske inte så mycket en åsikt som fakta. Nej. Att män har mer reell makt. Både liksom fysiskt övertag men framförallt också reell makt oavsett om det handlar om ekonomi eller liksom ägande, positioner, lön, you name it. Mm. Men tillbaka till din fråga om kvinnor som slår män, vilket ju ibland alla vi som jobbar med de här frågorna får ifrån arga män som är så här, varför pratar ni aldrig om kvinnor som slår män? Mm. Ja, helt enkelt för att det är väldigt många kvinnor som varje år i Sverige blir mördade utav en man bara för att hon försöker göra slut. Förra året var det 16, 17, 18 tror jag. Hittills år tror jag vi redan är uppe i över 10.
Det är så många män. Alltså,
kvinnor dödar ibland män, oftast i självförsvar eller i narkotikarelaterat. Ja. jag vet inte män som har blivit mördade för att de säger så här, jag vill skiljas.
Nej.
Och så dödar hon honom. Men att som kvinna lämna en våldsam relation är det absolut farligaste hon kan göra. Och det är också då som våldet ofta liksom triggas upp. Därmed inte sagt att det inte finns kvinnor som utövar både psykiskt våld i relationer och liksom i form av verbala påhopp och trycka ner och sådär. Och även ett visst mått av fysiskt våld. Mm. Men det är också liksom en fysisk skillnad i den bemärkelsen att en kvinna som är själv med en man som slår henne vet att han kan slå ihjäl henne med sina bara händer. Mm. En kvinna kan ytterst sällan, om hon inte är tränad,
det blir en speciellt fysisk fråga.
Döden. Han kan slå ihjäl mig med sina bara händer. Det kan inte jag göra med en man. Män slår ju faktiskt ihjäl kvinnor även utan tillhyggen. Kvinnor som dödar män använder alltid tillhyggen.
Mm. Jag skulle vilja prata lite om vad som händer i Afghanistan just nu.
Mm.
Och den, liksom det här av att man tror att det går framåt i världen. Och att vi går åt rätt håll. Och att det kan skapas någonstans någon sorts liksom, jämlikhet i en viss framtid. Och så blir det sånt sjukt bakslag som det blir i Afghanistan nu. Där jag blir otroligt...
Det är inte, Afghanistan nej, men det är ett terrorister.
Nej, men det är ett otroligt tydligt exempel på men hur liksom ett samhälle som ändå har börjat kanske komma någonstans. Och nu så här, hur flickor inte längre får gå i skolan överhuvudtaget. Och att det här är så top of mind för att jag såg det här ju alldeles nyligen på nyheterna.
Men USA när man insinkliga borträtt.
Jo, men jag vet. Men det här
nej, men det blir det är många så, områden. Det blir så tydligt också att här har man satsat hur många miljarder dollar som helst 20 års krig på att hålla talibanerna borta från makten. I princip samma liksom dag som USA lämnar så kommer talibanerna tillbaka, får ur sig några löjliga liksom löften om att det här minsann inte ska innebära någonting för kvinnorna. Och sen augusti-september förra året så har vi bara sett på punkt efter punkt hur det är på väg tillbaka till allt. Vi vet att talibanerna hatar kvinnor. Det är liksom,
Varför hatar de kvinnor? Varför hatar män vissa
men jag
män
tror
kvinnor?
Så här, alltså när, just när det gäller till exempel frågan om de här flickorna som inte får gå i skolan. För jag satt också, precis som du, förra veckan. Jag såg en film med en tjej som kom hem från skolan och bara storgrät till sin mamma och sa jag får inte vara kvar för att jag är
flicka.
Det
är den jag också har sett.
Vilket är fullständigt hjärtskärande.
Ja.
Vilket, ska man också komma ihåg, är någonting som Boko Haram i olika delar av Afrika jobbar med. Och IS inte
det här
minst,
är ju inte bara liksom. Afghanistan, men det har varit väldigt
men
på tapeten.
Det
nu,
jag liksom. Tycker som är så tydligt, det är verkligen så att det finns män över hela vår jord som är så jävla rädda för när kvinnor lär sig att läsa, skaffar sig en utbildning, blir självförsörjande, kan köra bil, kan cykla, kan ha ett pass, kan ha ett eget bankkonto, kan bestämma över sin egen kropp, kan bestämma över när hon vill eller inte vill bli gravid. Alla de här olika sakerna som vi på många sätt också här i Sverige tar för givet. Vi kan bara gå och liksom få p-piller utskrivna, eller vi kan boka en tid för en abort, eller vi kan öppna ett bankkonto, vi kan skaffa oss en utbildning, vi kan köra bil, vi kan, alltså så här, vilket faktiskt i olika delar av världen inte är en självklarhet för kvinnor. Och det bygger ju inte på att kvinnor på något sätt inte kämpar för det, eller att kvinnor ska ha någon slags svagt kön, utan det beror på att män snarare är så jävla liksom rädda för vad händer när de kan försörja sig själva. Jo, då kan de inte ta vilken skit som helst. Det kan man ju också se när det gäller vissa typer av invandrargrupper där kvinnor kommer till Sverige så skiljer de sig. När de väl förstår att jag kan skilja mig, jag behöver inte ta den här skiten längre, så skiljer man sig.
Ja.
Det såg man också efter, i Sverige och i USA och resten av västvärlden så såg man det efter andra världskriget.
Mm.
För då var det så här att män var ute i krig eller låg i beredskap. Kvinnor fick kliva ut i arbetslivet för att fylla igen hålen efter män.
Ja.
De satt på fikaraster, på lunchraster och pratade med varandra om hur de hade det i sina äktenskap. Alltså, skilsmässorna gick ju upp något enormt efter andra världskriget för att kvinnor faktiskt fick prata med varandra och säga så här, men den där skiten tar inte jag längre.
Mm.
Och jag har också ett yrke, jag kanske har tagit ett körkort under kriget, jag kan försörja mig själv.
Ja.
Liksom. En kvinna behöver en man som en fisk behöver en eller cykel och så vidare. Ja. Faktiskt.
Ja.
Och det är det jag tycker är så intressant.
Ja.
Att en bra man, en stark man, han blir inte hotad av det här.
Nej.
Då är det bara så här, Självklart ska min dotter ha en utbildning. Självklart ska min dotter själv få bestämma när hon ska gifta sig. Självklart ska hon... jag ska inte bestämma vem hon ska dejta. Jag ska inte... Vilket du också kan se i västvärlden med allt det här. Jag ska låsa in henne tills hon är... Man bara, men jag spyr. Liksom. Hur även västerländska män ibland pratar om sina döttrar som någon slags ägodelar. Liksom.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu, och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Men om vi går tillbaka till lite vad som har skett i Sverige över tid, så har vi ju dels 1965 så kriminaliserades våldtäkt inom äktenskap. 1984 blev sexualbrottslagen könsneutral och började omfatta orala och anala våldtäkter. 2005 blev det våldtäkt också då kvinnan var kraftigt berusad. 2013 utvidgades lagen till att också innefatta offer som reagerat med frozen fight. Och sedan 2018 har vi samtyckeslagen. Vad behöver hända härnäst för att ta det här vidare och för att förändra framåt?
Jag brukar säga så här, att det stora problemet är inte den svenska lagstiftningen, utan det är två saker. Det är tillämpningen i domstol, och det är det faktum att alldeles för få rättsfall överhuvudtaget inte når domstol. Det vill säga resursfördelningen inom polisen, också alltså hur man värderar de här brotten. Det har skett mycket under de här åren jag har jobbat. Det finns otroligt många poliser som idag är väldigt engagerade i det här. Men det är fortfarande så här att en tjej som blir våldtagen på en fest, det ska konkurrera med skjutningar, med väpnade rån, med gud vet hur mycket annat. Och En överfallsvåldtäkt får alltid väldigt mycket liksom, polisiära resurser. För att det är liksom...
Det är inte förövare ute där.
Ja, men det är liksom, ja. Och man, liksom, man får också känslan av att man behöver stoppa honom innan han slår till igen. En kille som våldtar en tjej som han har fått med sig hem från krogen eller som han hittar packad på en fest, man behöver få stoppa honom också. För det är väldigt, väldigt stor risk att han också kommer utsätta fler tjejer. Men vi har... en annan attityd tillbaka till vad gjorde hon för att försätta sig i den situationen snarare än att sätta fokus på honom. Så att jag tycker inte att liksom det alltid är lagen, men det finns saker att göra. En av de sakerna som har föreslagits, som liksom är uppe till debatt, det är till exempel att man ska börja topsa alla sexköpare. Varje gång en sexköpare grips, för det är ett... brott som kan ge upp till fängelse i straffskalan. Det diskuteras också om det ska, man ska ta bort det som böter. Men om man skulle börja topsa alla sexköpare så är jag helt övertygad om att man skulle kunna hitta väldigt, väldigt många sexualförbrytare. Eller ja, en sexköpare är ju per definition en sexualförbrytare. Men någon som också har begått våldtäkter eller alla andra typer av liksom renodlade övergrepp.
Så det är någonting som är på agendan? Eller?
Att man ja, men det är ett förslag som kommer från kriminologen Nina Rung ursprungligen och som jag vet att en del partier har nappat på. Det är en debatt som liksom pågår och jag hoppas verkligen. För att jag, utifrån min egen erfarenhet när det gäller att jag har tittat på rättsfall där det är väldigt grova sexualförbrytare, då är de ju väldigt ofta också sexköpare.
Yeah. Tycker man i dagsläget att det är inskränkande? Är det därför man inte gör det?
Ibland kan man känna så här, från mitt perspektiv, herregud om många människor det finns som bryr sig om sexköparnas väl och ve. Mm. Och hur de har det. Och hur de mår. Mm. Och hur det ska vara för dem. Och hur ska liksom Paolo Roberto kunna försörja sig i framtiden? Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Istället för att faktiskt fundera över hur är situationen för de tjejer som de utnyttjar. Mm. Men det är en typ av kriminalitet som både är stigmatiserad. Det är väldigt liksom, det är svårt för en man att bli outad som sexköpare, absolut. Men det finns också en sån jävla liksom, omsorg om dem ibland. Så här,
att, man ska liksom, humanisera man ska, liksom, det. Liksom.
Ja, det är helt
vad blev hans straff?
Det blir väl böter som det brukar vara.
Det blir böter. Ja.
Men, och det är ju så intressant att, vilket jag hör många gånger från poliser som jobbar med de här frågorna, att alltid när de griper sexköpare så är det ju just den enda gången när polisen slår till. Så är det första gången. Så råkar det vara första gången.
De har sån otur.
De har sån otur.
Men vad kan vi göra? Vad kan vi som samhälle, vad kan jag som individ och kvinna som också vill bidra till en bättre framtid, vad kan jag göra?
Dels så kan man ju faktiskt liksom engagera. Man kan engagera sig politiskt eller man kan engagera sig i olika typer av frivilliga organisationer som jobbar med de här frågorna. Jag brukar ju också, jag passar mig för frågan, gå hem och prata med dina söner för att, eller ännu värre, gå hem och prata med din dotter, för det gör vi så bra ändå. Vi kvinnor är väldigt duktiga på att ta ansvar för de här frågorna.
Prata med min hund.
Du ska gå hem, man ska gå hem och prata med, om man har en man eller kille eller en sambo, pappa till sina barn, att de också har ett ansvar att ta snacket. Mm. Och samtidigt så kan jag ju många gånger vara jävligt trött på hur mycket tid vi ska lägga på att förstå, för att få män att förstå varför de ska vara en del av debatten.
Vad är snacket då som man ska ta, om man ska vara konkret här?
Ja, men jag tycker till exempel att man kan behöva prata om porr. Ja. Det är en jätteviktig fråga som också är svår att prata om. Generellt sett, jag har en 15-åring och en 18-åring hemma. Generellt sett så är ju inte tonåringar jätteförtjust i att prata pornografi med sina föräldrar. Kan man väl säga. Mm. Men man kan ändå ta liksom snacket. Det finns också ganska bra tips och sådär som man kan hitta på nätet. Hur man tar porrsnacket till exempel. Man kan också ligga på skolan och säga, har ni porrkritiska samtal? Kan ni bjuda in någon? Mm. Så att liksom, det behöver inte vara i föräldrars närvaro utan det är liksom alla elever i aulan och så har man föreläsare som kommer
dit.
Men
när man då belyser att så här går det inte till?
Nej. Eller det här kan faktiskt vara direkt livsfarligt.
Ja. Men vad ska Helena prata med Ville om då när hon kommer hem ikväll?
Hur gammal är han?
5.
jo, jag tycker också. Det här vi snackar om, samtycke och kroppen. Och liksom så här, att faktiskt så här, att du har rätt att säga nej till kramar. Och att prata om att liksom bråk och våld och slag och den typen. Det är aldrig utslag för liksom kärlek. Man kan titta på en viss världskänd skådespelare som gick upp och drömde till en annan världskänd komiker på
Will Smith slog ja, Chris precis,
på Oscarsgalan och säga liksom, varför är det här inte okej? Okay? Och sen talet efteråt när han säger love makes you do crazy things. Varför är det problematiskt att han skyller det här på kärlek när det snarare handlar om manlig aggressivitet? Och sådär. Så att det, liksom, det finns, kanske de är lite äldre, men det finns en väldigt, väldigt bra film som ligger på YouTube, som är en liten tecknad film som heter A Cup of Tea, som är världens bästa lektion i samtycke, som jag verkligen kan rekommendera. Det är bara att googla på. A Cup of Tea. För du kan, även om en person tycker om te, så kan du inte dyka upp hemma hos människor mitt i natten och säga, men du brukar ju dricka te, och sen så tvinga ner te i halsen på dem.
Nu när kvinnor faktiskt tar över universitetsvärlden i viss mån, ser man skillnader i om det är kvinnliga försvarsadvokater, kvinnliga domare, kvinnliga åklagare när det kommer till de här målen? Eller är man så strikt beroende av lagens liksom, formuleringar?
Nej, men dels, man ska ju vara medveten om att liksom svenska lagar och det svenska rättssystemet har ju liksom en flera hundra år gammal historia. Den är ju skapad av män för män. Sen har vi ju idag en av de mest progressiva lagstiftningarna i världen när det gäller kvinnofrid. Det har vi verkligen. Och till exempel på åklagarsidan så är det fler kvinnor än män och det är väldigt mycket kvinnliga åklagare och sådär idag. Men jag tror att man gör sig själv en otjänst om man tror att bara för att det är en kvinnlig försvarsadvokat som försvarar våldtäktsmannen så kommer hon vara särskilt schysst. Dels så är det faktiskt inte hennes uppgift i första hand att vara schysst, utan hennes uppgift är att tillvarata sin klients intressen och göra det som är bäst för honom. Men alltså, i alla former av liksom mansdominerande yrken eller patriarkala system så finns det ju någonting som man brukar kalla för att man överkompenserar för sitt kön. Och det kan jag känna igen från tiden som journalist, att ibland var det mycket, mycket tuffare med kvinnliga chefer för att de skulle liksom visa de andra grabbarna att nu är det inte så att jag ger henne några favörer här bara för att hon är tjej. Så att
jag är liksom inte jävla för att jag är kvinna.
Nej, liksom. Jag är inte jävla, utan det liksom blev
hårdare.
Ja, och det tror jag många kan känna igen i alla möjliga typer av yrkesgrupper. Jag tyckte man kunde se det under MeToo också med en del lite äldre kvinnor som hade drabbats av total liksom minnesförlust av hur det är att vara vikarie, ung och kanske timanställd. Och bara, men herregud, jag förstår inte liksom hur svårt det kan vara. Det var väl bara liksom hela öl över honom om man tafsade. Som om det liksom alltid skulle ha varit just så enkelt. Att det liksom finns, jag brukar ibland tänka så här att vissa kvinnor som har varit med länge, och jag önskar att jag själv aldrig blir sån, att jag glömmer hur det var att vara vikarie på Rapport, som jag var liksom sommaren 1997, nyanställd eller liksom inte ens anställd utan bara liksom har fått en chans att komma in där och kliva in i en hiss tillsammans med någon manlig alfahanne i tv-huset och känna så här att det, och se vart blickarna var och att försöka förhålla sig till det och veta att det här är liksom, det här är min roll som kvinna då som jag kände. Och liksom, fan, låt oss inte glömma hur det var, för det var en av de viktigaste lärdomarna tyckte jag under MeToo. Det var att, jag minns en av alla kvinnliga skådespelare i Tystnad tagning sa så här, ja men idag skulle ingen bete sig mot mig så som de gjorde när jag var nyutexaminerad från scenskolan. De liksom tafsningarna, sexuella trakasserierna, kommentarerna och så som var då, det, på det sättet ger man sig inte på äldre kvinnor med makt. Men är man en äldre kvinna med makt, oavsett vilken bransch man är, så ska man fan inte glömma hur det var när man var ny och hade svårt att försörja sig eller svårt att hävda sig eller sådär. För att det kommer med, it comes with the age på något sätt.
Ja, och man har ett stort beroende.
Ja, men det är ju, det handlar ju om, MeToo har ju mer än någonting annat också handlat om just beroendeställning, anställningsförhållanden, makt. Vem sitter på makten?
Nu ska jag be dig om ett litet tips. Jag har haft den här diskussionen, vi har pratat mäns våld mot kvinnor i min familj, alltså med min man, sen 2005 när jag gick kursen mäns våld mot kvinnor i Uppsala. Och, ja, ni gick den på läkarlinjen.
Ja, ni gick den på läkarlinjen. Det var en sån tillvalskurs man kunde ha på läkarlinjen. Du föreläste för oss då.
Ja, vad kul. Wow.
Det var typ 2005. Och min man Fredrik, som är världens snällaste person och har liksom jättefin respekt mot båda könen. Och, han vänder sig mot detta. Mot den här benämningen mäns våld mot kvinnor, så att vi kan liksom aldrig komma förbi det. Han säger så här, det är ju inte mäns våld mot kvinnor. Varför kan man inte döpa det till vissa mäns våld mot kvinnor eller någonting annat? Att han vänder sig mot liksom att det inkluderar,
man klumpar
att namnet
allting.
Klumpar ihop liksom att alla män är aggressiva och inte respekterar kvinnor.
Varför vill han då inte säga vissa mäns våld mot vissa kvinnor? För det är ju inte heller alla kvinnor som blir utsatta. Så det är ju väldigt, alltså jag tycker att det är ganska intressant det här att tänk om män så som helhet skulle lägga lika mycket energi på att just sätta sig in i frågan som de gör, som de lägger energi på att ifrågasätta själva liksom formen. Jag skulle aldrig slå. Nej, men liksom så här, det är ju som att säga att jag skulle ifrågasätta att det finns en strukturell rasism i Sverige som jag som vit person självklart är på ett annat sätt en del utav. För att säga så, nej, men jag är inte rasist. Det är helt irrelevant huruvida jag är rasist eller inte. Vi har en strukturell rasism. Det är helt egentligen irrelevant huruvida din man slår eller inte. Han har, menar jag, i egenskap utav man. Och om man anser sig vara en schysst snubbe så har man ett ansvar att sätta sig in i de här frågorna. Att gå in i det med ett öppet sinne. Och inte bli så, för att det är liksom, inte alla män är ju liksom ett sånt otroligt starkt begrepp. Och jag tycker verkligen att det är just så att det är fascinerande att man lägger ner så mycket mera tid på att liksom fokusera på formuleringen. Än, man blir mer upprörd över det än så här, men kvinnor blir mördade när de gör slut. Det är liksom så här, ja, fast det är inte alla män som, nej. Det är liksom, och jag tycker också så här att då kanske man snarare ska faktiskt lägga engagemanget på hur kommer det sig att vi också har ett rättssystem som i väldigt stor utsträckning skulle jag säga har föreställningen alla män. När ett rättssystem just säger så här, men han kunde inte förstå att hon inte ville ligga med honom för att hon bara låg där eller för att hon hade på sig så utmanande kläder eller för att hon hade dansat så utmanande. Då har ju rätten faktiskt indirekt sagt, män är helt dumma i huvudet när de är kåta. De är ju liksom, de kan inte stoppa sig själva. Det tycker jag att män skulle i mycket, mycket större utsträckning bli arga på. Hur kan det komma sig att vi som män, som grupp, blir så idiotförklarade utav liksom rättssystemet. Samma sak när man faktiskt liksom tar med som en förmildrande omständighet att en man som har mördat en kvinna, men provocerade hon kanske honom eftersom hon ville skiljas? Var inte hon egentligen ganska grälsjuk? Han säger att hon hade börjat smsa med någon på sitt jobb. Man bara, men alltså, hur många män skiljer sig i Sverige på ett år? Det är ju liksom tusentals. Och de allra flesta män skulle aldrig reagera med våld på att ens partner... Men liksom, det kan vara hur sårigt och bråkigt som helst kring skilsmässor, det vet vi. Men man slår inte ihjäl henne. Ändå av ett rättssystem som är också helt insnöat på att men man får ändå förstå en man som blir bedragen. Man bara, nej. Det är där jag menar att det är inte kvinnorörelsen eller alla vi kvinnor som, liksom, som kämpar mot mäns våld mot kvinnor som går omkring och säger alla män. Utan det är ju snarare vårt rättssystem som har den här liksom fördomsbilden utav att män är sexuella idioter, de är någon slags liksom djur som inte kan stoppa sig själva och de blir oerhört aggressiva om de blir bedragna, så slår de eller dödar, så får man lite grann förstå dem. Det går ju inte kvinnorörelsen omkring och säger, utan det är vårt rättsväsende som faktiskt liksom har den här fördomen.
Skapat av män.
Ja, men precis. Man kan ju också säga så här, inte alla män, men alltid män.
Ja.
De allra flesta kvinnor som blir mördade under ett år blir mördade utav män. De allra flesta män som blir mördade under ett år blir mördade utav män. Så att det är ju så att män har ju på, liksom till 97-98% våldsmonopolet. Det är de som liksom är faktiskt det strukturella problemet och inte som grupp. Jag går inte omkring, om jag möter en man vilken som helst, oavsett om det är en flört eller en affärskollega eller tittar på någon på TV, så är ju inte min automatiska att liksom börja bedöma honom som en våldsverkare, utan det är liksom, antingen så kan det vara vad han har att säga, om han har något vettigt att säga, hur han ser ut eller vad det än kan vara för någonting. Men Så det är sorgligt också att män då som grupp tror att vi menar dem när vi säger mäns våld mot kvinnor. Så är det så här, nej men alltså, om inte du slår eller taskar mot din fru eller liksom drar förnedrande skämt eller på olika sätt beter dig, så behöver du inte liksom så här, ta det lugnt. Jag menar inte dig. Ja. På samma sätt som att om någon börjar prata om rasismen i Sverige så går inte jag bara, nej men alltså jag är inte. Det är liksom, det är lugnt. Ta det lugnt. Det är inte dig vi menar.
Jag har läst alla dina böcker. Jag vet vilken som är min favorit. Vilken är din favorit?
Vilken är min favorit? Men lite grann så är det, jag brukar säga senaste och första på något sätt. Flickan och skulden har en särställning för mig och för att den också, vad jag förstår efter liksom 20 år tillsammans med den här boken, har också en särställning hos så många människor. Mm. Det är många tjejer som har varit utsatta som har fått stöd av den. Jag har många gånger genom åren träffat jurister, poliser, läkare, gynekologer, journalister, whatever, som har sagt att men på grund av det jag lärde mig boken, eller det väckte någonting hos mig som gjorde att jag valde att bli polis eller, eller åklagare eller sådär. Så att den har betytt otroligt mycket för mig. Men sen är jag alltid liksom på något sätt mest i min senaste bok, Djävulens advokat, som kom i höstas, som handlar om griftefridslagen och som jag just nu håller på och driver på jättehårt med politiker kring att den här lagen måste ändras, den måste skärpas, den måste bli mer. Vi kan inte ha att man faktiskt kan förstöra en kropp så till den grad att man sen blir frikänd för mord för att det inte går att fastställa dödsorsak. Och det enda straffet man då får är 2 års fängelse för griftefridsbrott. Vi kan inte ha...
Visst var det som hände den här tjejen som ut och sprang i ett spår utanför Stockholm någonstans? Nej. Och en man hoppade över henne?
Nej, anledningen till att det var brott mot griftefriden var för att det var...
Han flyttade henne?
Nej, nekrofili. Han utsatte henne för sexuella övergrepp efter
han
att hon var död.
Men han dit för mordet på henne?
Ja, och då är det ju också så att du kan inte våldta en död kropp rent juridiskt. Nej. Utan det är brott mot griftefriden. Du är i juridisk mening så är du inte ett rättssubjekt när du är död. Då blir du ett objekt. Vilket är också ytterligare ett problem med griftefridslagen, menar jag. För det är klart att för att om du döms för brott mot griftefriden, för då det som kallas för nekrofili, då är du inte... Liksom, du syns inte som en sexualbrottsling.
Nej, det är inte lika hårt.
Ja, han är ju dömt för mord på det sättet, så, liksom, jo, men så konsumeras det. Men det är en viktig del att faktiskt att det är klart att det är ett sexualbrott. Ah. Men rent juridiskt så är det inte det. Det är brott mot griftefriden.
Och sen sista frågan. Du är ju arg.
Älskar jag någonting bra? När
vad gör dig mest arg? Om du inte ska pinpointa en grej.
Ja, jag skulle säga Vladimir Putin. Det finns nog ingenting som gör mig eller de flesta av oss mer arg än att se att en enda mans litenhet och fullständiga vansinne håller på att faktiskt förstöra hela världen. Och för varje dag som går så blir det mer och mer uppenbart hur fruktansvärt liksom, effekterna av hans invasion i Ukraina är. Och där man också kommer in på förstås det vi vet nu mer och mer om när det gäller det sexuella våldet i krig. Vilket är en insikt som hela tiden kommer att det spelar liksom ingen roll vilket krig det är, vilka gärningsmännen är eller vilka det är som krigar med varandra. Våldtäkterna kommer direkt. Mm. Liksom. Det sexuella våldet är, och jag undrar liksom så mycket, jag tänker på det jättemycket nu, det är 18, 19, 20, 21-åriga unga ryska killar som skickas dit. När blir de våldtäktsmän? Mm. När är det de tycker att det, liksom, det är en bra idé att kliva in i det här hemmet och döda den här mannen, våldta kvinnan inför hennes barn? Hetsas de till det? Avtrubbas de? Vad är det?
Jag tror att det är när det inte finns några regler längre. Att det, är så här, det är ingen som kommer döma dig för det här. Alltså...
Nej, det är ett faktum att även om vi har idag en annan typ av lagstiftning när det gäller krigsförbrytelser och det finns, så är det ju så att våldtäkter i krig väldigt sällan blir juridiskt straffade. Mm. Vilket också beror på att många gånger så är det så att kvinnorna inte heller orkar eller klarar av att berätta om det för att det är så stigmatiserande. Men det är ju också så att våldtäkter mot män i krig är också ett faktum. Så jag tror också att det bottnar i synen på att, liksom att degradera någon till en kvinna. Mm. Mm. Alltså att våldta en annan man i krig, det är att säga, jag sätter på dig, du är en kvinna, för att en kvinna är i liksom krigsmaktens ögon alltid en lägre stående varelse än mannen. Mm. Så att det finns någonting i själva liksom krigsvåldtäkten som också handlar om hela liksom den globala synen på kvinnor. Mm. Och sen tror jag också att det handlar om gruppmekanism. Att det är, man ser andra göra det, man trubbas av, man hetsas kanske till det. Och man kanske inte deltar första gången, man står bredvid och tittar på. Mm. Och jag tror att vi inte ens liksom har förstått den fulla vidden av vad som försiggår.
Vad kan vi göra? Alltså, man känner en otrolig maktlöshet inför vad som händer överhuvudtaget.
Men jag skulle säga att jag känner precis samma maktlöshet som ni. För att det, och det är en rävsax som är tillbaka till Putin och varför det är liksom det som gör mig allra mest arg. Han vet att vi måste stå vid sidan av och titta på den här slakten. Mm. För att går vi in så blir det tredje världskriget. Mm. Och går vi inte in så ska vi leva med att vi vet vad som sker inne i Ukraina. Och vi gör inte mer än att skicka sammanlagt 10 000 pansarskott. Mm. Och det, jag vet inte. Vi ska liksom leva med det här. Det, men vad fan är det för problem egentligen? Det är framförallt den ukrainska befolkningen som ska leva med det här. Mm. Och alla dessa kvinnor som utsätts. Och alla dessa män som dödas. Och barn.
Barn
det är faktiskt svårt att liksom tänka på något annat. Men för att ändå få avsluta i någon slags positiv anda så skulle jag säga så här. Att jo, det är klart att vi kan göra saker. Mm. Att till exempel att öppna våra hem för ukrainska kvinnor och barn som kommer hit. Eller för den delen flyktingar som kommer till Sverige från andra länder. Att också bidra i form utav att liksom ge pengar till organisationen eller till de som finns på plats där och hjälper. Och att fortsätta också liksom sprida budskapet, att läsa på om konflikter, om krig i våldtäkt och att liksom våldtäkt i krig och att liksom upplysa andra om det och liksom hålla debatten levande på något sätt gör ju att vi faktiskt, helt maktlösa är vi ju inte.
Mm.
Vi kan välja att rösta på partier som brinner för de här frågorna. Mm. Vi kan framförallt välja att inte rösta på partier som inte vill hjälpa flyktingar.
Mm.
Och så att jag tycker att det verkligen finns saker och ting att göra. Och också att vara liksom stolta för att vi är ett land som flyktingar från hela världen söker sig till. Det finns en anledning till att människor söker sig till Sverige.
Mm.
Det är inte för att utnyttja systemet i första hand, utan för att se att det här systemet, där kvinnor på många sätt är mycket, mycket mer jämställda med männen i andra delar av världen, det är ett samhälle som folk längtar till.
Mm.
Och det ska vi vara stolta över.
Mm. Vi ska avrunda här. Ja. Katarina, tusen tack för att du har kommit hit.
Tack!
Själva. Du är ju en så otroligt viktig, alltså du är ju en av de viktigaste rösterna i samhällsdebatten.
Ja.
Och jag tror att du påverkar så många människor genom allt ditt arbete. Och för mig så har du varit en av de absolut viktigaste rösterna till att jag gör det jag gör. Och att jag jobbar och är insatt i frågor, för att du syns och hörs överallt och du är en otroligt viktig röst.
Tack!
Tack!
Tack så mycket!